Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Varmt välkomna till Läkarpodden. Vi har dragit igång våran smärtskola som vi kommer att göra i minst 3 delar. Vi har ju förklarat i del 1 vad smärta är och hur den fungerar i kroppen. Eller hur, Mikael?
Ja, i alla fall delvis. Nu ska vi ju komma till lite hur föränderlig den är. Vi har pratat om, kan man säga, vad som händer när man kliver på en spik. Ja. Men när man gör det hela tiden, när den här smärta, akuta smärtan blir kronisk, då förändras alla förutsättningar. Och det är det vi ska prata om idag. Och avslutningsvis, så här är det.
Kronisk smärta är en sån där sak som jag alltid, jag lider så mycket med människor som har kronisk smärta. Det verkar ju helt fruktansvärt.
Ja, det påverkar ju hela livet. Och det är många som tänker så här när man pratar om kronisk smärta, att det är en långvarig spik i foten. Men när man träffar människor som har ont, då plötsligt förstår man detta enorma fält och hur det påverkas. Smärtan kan ju vara strålande, molande, dunkande, brännande, så vidare och så vidare. Det finns ingen beskrivning som sak. Den kan vara så många olika saker.
Men får jag bara säga en sak? Vet du vad jag tänker på? Att när du säger så här, med spik i foten, det är ju liksom en omedelbar stark smärta som sen klingar av med tiden ju.
Ja, precis.
Det är lite grann som när man har värkar när man föder barn. Ja. Att den smärtan är ju olidlig. Ja. Men den är ju inte evig.
Nej.
Förstår vad jag menar?
Jag förstår mycket väl vad du menar.
Till, alltså, dessutom, hela grejen att man överlever förlossningsverkar och den smärtan, det är ju att den klingar av så man får andas emellan.
Och inte bara det, du vet att den gör det. Men det gör inte kroniken. Den vet inte att det går över.
Nej, och den gör ju inte det heller.
Nej, och då kommer alla psykiska pålagningar som gör saken värre. Och de här måste man inse och man måste nog acceptera att de finns. För att vi sen då, ja, det här blir ett senare program då när vi kommer in mycket mer specifikt på behandling av de samma. Uh-huh. Men för att kunna behandla ett problem så måste man nog liksom erkänna att det existerar. Och det gör inte alla kroniska smärtpatienter. Så det där är ett dilemma.
Men blir det inte så om man har mycket smärta och så har man det en dag igen och sen vaknar man och så har man smärta igen. Och så, att man liksom tänker så här att om man ska ha något hopp kvar så måste man ju tänka att det kommer inte alltid vara så här. Det är därför de kanske inte vill acceptera att de har kronisk smärta.
Ja, precis.
För det vore ju nästan som att ge upp. Alltså det är ju sån, ja. Det är en sån outhärdlig tanke bara.
Ja, det är det. Och det gör det här väldigt, väldigt svårt. Och de krockar om det här. Men när man pratar om kronisk smärta, då brukar man ju säga liksom att man har ont varje dag i något organsystem i mer än 6 månader. Det är som regelbundet. Ja. Och man är smärtfri någon dag här och där. Men att man har från ett system kan man väl säga då. Så att du har ont mer än 6 månader på raken. Då börjar man prata om kronisk smärta. Men det går att behandla. Men det jag säger är att en stor del av problematiken är att många gånger så kan man lindra riktigt bra, men man kan inte bota. Och där uppstår en krock emellan patient och doktor.
Det där ska du få trockla lite mer i, men vi måste bara göra klart, hur många är det som lider av kronisk smärta, vet man det?
Nej, det vet man inte, men det rör ju sig om miljontals människor. Det är också en definitionsfråga, men 20-25% av befolkningen gör ju det, och det hör lite mer ålderdomen till, så att då ökar ju den här, och sen så kan man ju, det är en definitionsfråga, men
20-25, det är nästan en fjärdedel ändå.
Ja, verkligen.
Av liksom hela befolkningen som lider av någon slags kronisk smärta. Och vad är det för någonting som utlöser kronisk smärta? Vad finns det för saker som kan utlösa det? Varför får
alltså
man det?
Vi har ju massa olika sjukdomstillstånd som är definierade på olika sätt. Och det har ju fanns ju en tid när fibromyalgi, som är en ren beskrivning, fibro, bindväv, my, muskel, algi, smärta, är en ren deskriptiv term. Uh-huh. Man berättar bara, det fanns ju en tid när den inte fanns. Och då, vad hette den då?
Jag vet. Det är den här som du brukar säga, gnällkärringssjukan.
SVBK. Svider, värker, bränner, kärringar.
Och då, så jäkla respektlöst.
Ja. Men så var det. Men så såg historien ut. Men det här var liksom, kan man väl säga, från 1900 början till, alltså det börjar ju, man börjar ju inse i slutet på 80-talet, så att det finns faktiskt någonting. Nu var ju bara fibromyalgi ett exempel. Det kan ju, och det är inte ett specifikt program om fibromyalgi, detta med triggerpunkter och alla sådana saker också. Men det finns några andra stora tillstånd. IBS med känslig tarm till exempel.
Som ju jättemånga har.
Som nästan 10% av jordens befolkning har. Ja. Sen har vi då bältrosproblematiken. Vi har whiplash som är ett speciellt tillstånd med kronisk smärta. Därför att det syns ju inte på röntgensmärta, kan man säga.
Just
för
det.
Den är inte att leka med. Sen har vi då andra varianter med kronisk huvudvärk, och det finns en mängd uppsjö av
migrän,
bland annat, som en ökad, tror man, en ökad kärlirritabilitet i huvudet. Sen har vi MS, vi har borrelia, vi har sen det palliativa området och cancersmärta som är också väldigt, väldigt, väldigt stora.
Men det finns ju också sådana här, till exempel reumatism och diabetes kan ju, som ju är egna sjukdomar, men som också kan leda till kronisk smärta.
Reumatism, alltså muskel- och ledrelaterade smärtor, är nog den största gruppen av alla.
Som lider av kronisk smärta.
Som lider av kronisk smärta. Men ja, vi skulle ju inte lägga för lång tid på att rekapitulera läget. Men det finns några saker som man måste förstå. Mm. Nu när vi kliver på den här spiken, då går det en signal från en receptor som kan känna värme, den kan känna kemiskt stimuli, den kan känna tryck, det kan känna temperatur och sådär. Nu, okej, okay, där går den, du har just klivit på någonting, och då går en signal upp till ryggmärgen. Där kopplas den om. Och varför säger jag det så hemligt, som det skulle vara betydelsefullt? Jo, därför omedelbart börjar universums mest komplicerade struktur att göra om den, det vill säga hjärnan. Så nu ska vi göra ett litet program här och förklara hur hjärnan reglerar om. Det förstår ju alla att det kan vi inte, dels kan jag inte allting om detta, och dels kunde det ta åratal och redogöra för olika smärtbanor upp och ner och hit och dit. Mm. Och receptorer och transmittorer och sånt där. Så jag försöker göra det lite enkelt. Jag försöker säga så här, att det finns ett skäl till att vi vill försvara oss. Vi har en smärtreflex, vi bränner oss, vi drar undan handen. Mm. Den hinner du knappt hjärnan uppfatta först handen dragit undan. För det är, sen så omedelbart börjar närliggande nerver säga, bäst att varna så att inte det blir mer skadat på samma ställe. För fler skador gör att det kommer bli infektioner, och då kommer jag inte kunna gå i kapp den där antilopen som Mikael har pratat om förut, som man kan göra. Mm. Och då skickas den, kopplas om och skickas upp i hjärnan, till hjärnan då, till talamus. Nästa omkopplingsstation, och i den talamus en bit ner i hjärnan så där, kopplas det hela om igen, och det skickas ut till olika delar i hjärnan som har att hantera det som nu har hänt, och därifrån skickas det upp till cortex, hjärnbarken, där medvetandet finns, där upplever vi den. Ja, lång historia, men det finns alltså
men hur snabbt går det? Det är ju ögonblick.
Det vet jag. 300 km i timmen.
Och det är inte så långt.
Nej, precis. Vi har skojat om hur fort går en tanke. Uh-huh. Och hur vet jag det? Jo, därför att i vissa fibrer så har man en ledning runt dem. Då går de extra fort. Mm. Och myelin, då, det som skadas vid MS till exempel. Men här har man då en ledning som gör att det går snabbare, 300 blås. Men står de tunna fibrerna är de här lite långsammare fibrerna som man till exempel dammar i foten i en tröskel. Och då har man inte, då har inte receptorn upplevt någon vävnadsskada, ingen spik, bara en dov smäll. Och då vet man, om en sekund lite drygt, så kommer det en djupare smärta som är helt väsensskilt från den skarpa spiksmärtan.
Mm.
Så det finns de här två olika. Och sen ska allting integreras. Men det som är för kroniska smärtpatienter, för att gå tillbaka till det, att vi har vårt försvar och vi börjar omedelbart modulera om smärtan, hur den upplevs. Så på varje nivå, på ryggmärgsnivå, på talamusnivå och uppe i medvetandet, så regleras smärtan igen på nya sätt. Omedelbart skickas hämmande signaler ner genom, från hjärnan, säga att okej, det är krig, jag har brutit foten, jag måste, eller jag är jagad av ett lejon, jag har stukat foten, säger vi.
Mm.
Då kan jag inte ha ont. Det går inte. Då kommer jag dö. Mm. Därför så skickar hjärnan omedelbart ner en signal som säger, det gör inte ont.
Allt är bra.
Allt är bra, spring.
Mm. Mm.
Och då springer jag på den stukade foten och klarar mig undan.
Mm.
Sen gör det ännu mer ont.
Sen kommer smärtan.
Ja, men på varje sån här nivå, och allt är ju så här systemet är tänkt, tror vi. Men den kroniska smärtan har vi inte planerat för. Men det är resteffekterna av den. Av den, när den första smärtan görs om till den kroniska smärtan.
Mm.
Och det är där problemen uppstår. På varje då olika nivåer. Och
men den kroniska smärtan kan ju inte ha någon som helst funktion.
Nej. Det är inte, utan det är bara att man blir gammal. Men,
men det är ju inte bara äldre, det är ju många yngre som har kronisk smärta.
Ja, och då har man ju sjukdomstillstånd vanligtvis. Men det här är ju inte, frågar man någon så säger man, vad är meningen med akut smärta? Att överleva, att känna.
Exakt, men det kan man ju förstå. Och, det finns ju en
logik. Vad är meningen med kronisk smärta? Beats me.
Ja, men det finns ingen mening med det. Nej.
Man kan ur filosofiska synvinkel så kan man tänka sig vissa tillstånd som man ska vara försiktig, att ett kroniskt ett ben kanske tar flera månader att läka, så det kanske kan vara bra. Men det här är ju så negativa effekter som är väldigt, väldigt svåra att hantera.
Men jag tänker så här, jag tror att väldigt många kan ändå förstå och någonstans också acceptera, du var inne på det, att acceptera smärtan för att på ett bättre sätt kunna lindra den, även om man inte botar den. Om man lider till exempel av sjukdomar som gör att man får en smärta, även om det är outhärdligt, så förstår man ju orsaken till det. Men om man tar till exempel tar migrän och huvudvärk eller den smärtan som bältros och herpes ger.
Mm.
Som liksom,
så kallad neurogen smärta, då är det en direkt nervsmärta. Ja.
Ja, den typen av smärta kan ju vara mycket svårare att acceptera, tänker jag, för att man inte, migrän, man har ingen aning.
Nej.
Varför? Varför går jag omkring och kan inte titta för det är för ljust och har ont och är orolig för att det ska göra ont och kan inte vara med på olika saker och vågar inte planera för att jag vet inte när den där jäkla huvudvärken kommer. Alltså, varför har man migrän?
Ja.
Det finns ingen rimlig förklaring, tänker jag.
Det är ju ett dysfunktionellt system och allt är inte perfekt här på jorden. Det är en ökad känslighet som inte är av godo. I vissa fall är en ökad känslighet av godo för vissa organsystem, men inte när det glider över i den här kroniska smärtan. Och det här upplevs ju som en defekt förstås då. Men det här, jag tog ju det här exemplet på hur man, om man förstår saker och vilken omgivning man befinner sig, då spelar ju också där det oerhört stor roll. Om jag förstår, smärtan är till för att passar det, det hotar till livet. Men om nu den här smärtan inte hotar till livet och du förstår det, utan du har en förklaring, det beror på det här och det här och det här, då kan man fördra den, då förstärks den inte. Exemplet var ju hur jag sitter i ett fångläger och har brutit foten och jag sitter i ett fängelse och folk skriker runt omkring mig. Då är jag ju vettskrämd av alla skäl. Då vet man att den här smärtan kommer att kännas värre än om jag sitter på en varm, trygg, lugn akutmottagning. Det är min tur snart. Jag har mina nära och kära och min kompis eller min mamma med mig.
Mm.
Sånt där. Och då
så att, du menar alltså att var man befinner sig och hur omgivningen ser ut och allt sånt påverkar själva smärtan.
Mycket.
Rent logiskt, jag förstår ju vad du säger. Om du sitter i en fängelsehåla och har ont, så gör det mer ont. Om du sitter på en solig sandstrand med din kärlek, så har du mindre ont.
Ja.
liksom, man kan ju inte alltid sitta på en solig sandstrand med kärleken i sitt liv, utan man måste ju leva, man måste ju, det är väl det som är så frustrerande för den som lider av kronisk smärta, att hela livet påverkas. Man måste ju bli trött, tänker jag, av kronisk smärta. Man måste bli frustrerad, arg, mer irriterad än vad man skulle vara annars.
Ja, så är det ju när livet inte blir som man har tänkt sig, man tycker att man inte förtjänar det, är dessutom orättvist. Varför ska jag och inte någon annan? Mm. Och då kommer sådana här tillstånd som då finns, till exempel som man pratar om cerebral sensitisering. Det finns både på ute på, i periferin och även centralt uppstår. Det vill säga du får uppkörda vägar. En del pratar om wind-up syndrome. Det vill säga har du en smärtväg, du behandlar inte en smärta, säger vi, i foten, ett kroniskt tillstånd. Du har hallux valgus, du har ont i en fotled och sånt där. Sen, vad ska jag göra den här? Ja, ont ska med ont behandlas. Och det ska
man
inte,
gör ingenting
man
åt
gör
det.
Ingenting. Då får du, och så kliver du på den här foten hela tiden, dag ut och dag in. Då kommer du få som en motorväg rakt in i hjärnan där det gör ont. Och där det gör ondare än vad det skulle behöva göra. Och det finns ju mängder av sådana studier gjorda. Så att det vet man. Och det uppstår ju bara i hjärnan.
Men så att det du menar det är att om man har ont så ska man inte vara en sån där liksom jag klarar mig. Nej. Utan då ska man behandla smärtan.
Det tycker jag principiellt man ska göra. Om man vet med säkerhet att det har ett litet övergående tillstånd. Du har skurit dig på någonting, ja, du kommer inte få ett kroniskt tillstånd. Det är klart, om du ska någon sy utan bedövning för att det är tufft. Ja, du gör det då. De brukar alltid be om bedövning efter ett tag, tro mig.
Vadå, är det folk som kommer in till dig och säger du behöver inte ta någon bedövning, kan sy ändå?
Ja.
Varför då?
Ja, precis.
Vilka är det som gör det?
Ja.
Säg nu.
Det är bara män.
Jag tänkte precis säga det. Det är klart att det är.
Ja, och sen så funkar det inte sen. Jag kanske ska ha bedövning i alla fall.
Ah.
Ja, och då säger man, det är klart du ska ha, Pelle. 150 kilo muskler. Det är klart du ska ha, Pelle, bedövning.
Ja. Nu var du lite hånfull.
Ja, men nej, det är inte min grej då. Annars kanske jag kan vara hånfull. Men då får man hjälp. Så här är det.
Det är ju nästan inte så att man kan göra det, prata om kronisk smärta på det här liksom övergripande sättet, eftersom varje enskild kronisk smärta är ju olika och annorlunda. Så jag tänkte vi skulle kolla lite grann på några av lyssnarfrågorna som vi har fått in. Vi har ju fått in så rasande många.
Ja, det tittar vi på.
Och så kan vi liksom prata lite om det. Jag har till exempel här Karina som skriver att hon har herpes sedan många år tillbaka, både på mun och skinkor. Och så var hon på en solsemester och fick utslag på skinkan. Hon mådde så dåligt. Hon hade sån smärta, aldrig tidigare haft sån smärta. Molande, ilande, i benet och foten, under hälen. Jag bara tänker, hon har ju herpes på skinkan och hon har ont i hela benet och foten.
Ja, precis. Det följer ett utbredningsområde för nerver. Och då stämmer precis det. Och då är det ner på foten och så, då är det ländkota, kanske 3, 4, 5 och några från korsryggen.
Så att har man herpes eller bältros då, då är det nervsmärta.
Ja, och det är sån här utstrålande smärta som är fullständigt galen. Det är som någon petar med en nål på en nerv, så öppet liggande nerv. Många har ju känt det där, vi har ju pratat om det förut, där man stöter i armbågen och sån där strålande.
Ja,
det är den och brännande skär av den karaktären.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50,
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Och den kommer attackvis. Det finns i ansiktet också med trigeminus. Många gånger så får man, när man har den här riktigt kroniska smärtan och inte bara pratar om herpes utan kronisk smärta överhuvudtaget, så ska man ju ta ett helhetsgrepp. Det var därför jag berättade om alla de här omkopplingsstationerna. Mm. För det finns olika angreppspunkter så att man kan behandla en smärta på 5 ställen och ha bäst effekt. Och det där gör man om man har riktigt invalidiserande smärta, då gör man det med smärtteam där till exempel det ingår en narkosläkare, en ortoped, en reumatolog, en sjukgymnast eller fysioterapeut och en kurator som tar ett helhetsgrepp.
Vi har fått ett mejl också ifrån Marika i Göteborg som lider av huvudvärk och migrän. Det måste ju vara en av de vanligaste kroniska smärtorna, tänker jag.
Ja, det är väldigt vanligt. Det och ledproblematiker.
Mm. Men varför? Varför får man ont i huvudet och varför får vissa ont i huvudet varje dag? Och varför får vissa så ont så att man kräks och ser stjärnor?
Ja, det är ingen som vet. Och teorierna kring det här har ju varit att det är ju inflammationer i blodkärlen eller det har vidgats. Man får pulserande huvudvärk och det är blodkärlen som förändras av något skäl. Och det visar sig att det är nog inte så. Utan det är en ökad känslighet och obalans att hantera signaler som går med nerver som går i anslutning till blodkärl och nerver i blodkärl. Att det är den här överkänsligheten som vissa individer har som gör att det blir så oerhört intensivt. Man har alltså inte kunnat se variationer i blodflöde eller i vidgning, vilket man trodde var det självklara eftersom det är en pulserande smärta. Utan det här är också precis som, eller kanske inte precis som, men liknande som fibromyalgi och IBS. Där det finns alltså, man har en ökad känslighet i tarmarna, därför att det är dem. Man har en ökad känslighet i bindväv eller i muskler. Och så kommer den attackvis. Så att det där är väldigt, väldigt svårt.
Det ligger nära. Ja, det är migrän, men, och, IBS, ja, fibromyalgi, det är liksom bara olika platser.
Olika
egentligen.
Platser och man tolkar, det blir så mycket signaler in till systemet att man inte kan hantera dem. Mm. Det finns ju kopplingar nu, det här som jag nu kommer att prata om highly sensitive persons.
Just det, som vi har pratat om.
Det här finns ju inte ännu vetenskapligt belagt, men det betyder ju inte att det inte är så, det är bara att det inte är bevisat ännu. Mm. Men det är klart det finns en variation hos människor, så en del är extra, allt ifrån konstnärliga, musikaliska, känsliga, och en del är kroppsligt känsligare för smärta. Mm. Och det är de variationerna som finns hos människan. Och ibland går det överstyr och blir för mycket. Och då får man då ett tillstånd som man då får försöka att hantera.
Men det där är ju rätt intressant faktiskt, för att vi tänker att vi ska vara så himla lika, att det finns någon slags mall för en väl fungerande fysisk homo sapiens.
Ja,
liksom.
Precis. Och det, så är det,
och det är ju, alltså, även om vi är till största delar lika, så är det ju just det där lilla som skiljer oss åt som gör oss så himla olika.
Ja, och det vittnar ju också när psyket kommer upp till hur den här förändligheten och den här hjärnans då plasticitet när det gäller förändlighet överhuvudtaget. Mm. Och nociplasticitet då kan man väl säga när man pratar om smärta. Nocere betyder ju skada på latin, så det är bara ett sätt att kalla det.
Men du, nu tog du ju upp flera stycken olika, migrän, huvudvärk, fibromyalgi och IBS. Mm. Alla de här, om man nu ska säga någonting, vi kommer ju göra ett avsnitt om behandlingar mer specifikt, men alla de här går ju faktiskt att få hjälp med, att lindra åtminstone, eller hur?
Ja, och till stor del, då har vi också den här faktorn att se mig, fatta att jag har ont. Det spelar så att bara få att förklara så här, ja, men jag vill bli tagen på allvar. Den komponenten ska inte underskattas, för att man behöver det, att vara trodd på, att någon tror på en. Ja, men du är bara, du tränar mer eller kör lite mer här eller tränar lite mer där. Du ska se att det blir bra. Ibland liksom man, och det är väldigt viktigt för oss doktorer att vi möter patienten där den är, inte där vi är.
Men du, får jag bara fråga en annan sak? Du har ju nämnt fibromyalgi några gånger. Ja. Och du har ju sagt vad det betyder, alltså vad termen egentligen betyder. Men var har man ont när man har fibromyalgi?
Hela kroppen har du ont, och sen har du speciella triggerpunkter som gör, alltså punkter som kan utlösa smärttillstånd vid muskler i nacken, spridda över kroppen. Alltså det finns speciella områden.
Det kan göra ont var som helst. Ja, men ofta har man inte ont över hela kroppen samtidigt, utan man har ett plats.
Ja, det finns det hela spektrat faktiskt. Och där kommer ju allt det här som jag började med inledningsvis, alla de här olika beskrivningarna på hur det går till, att det svider, värker, bränner, strålar, kör, man blir överkänslig, man får allt du kan hitta på, så är det som smärtan tar sig uttryck i.
Men jag tänker så här, när det gäller kronisk smärta, när det gäller sjukdomar som reumatism och diabetes och cancer till exempel, får de patienterna mer hjälp? Alltså finns det ett större stöd där, eftersom det finns en, jag tänker det finns en sjukdom?
Jag får nog säga att det är nog så. Cancerpatienter blir ju så mycket mer påtagligt. En cancer som sprider sig, den plötsligt börjar ju trycka på olika organ, och den hotar ju livet också på ett annat sätt än vad den kroniska smärtan gör. Där tycker jag vi är ganska bra på till exempel att hantera cancersmärta. Och alla har ju inte ont, men väldigt många har det. Och smärta i livets slutskede, alltså palliativ hantering. Där tycker jag att vi är hyfsade, men det är väldigt ojämnt. Och vad man önskar är ju att det ska finnas en lägsta nivå som räcker till. Och det gör det inte riktigt på alla ställen.
Jag tänker också, när man har reumatism, då är ju liksom smärta en del av själva sjukdomsbilden.
Ja, det blir som en inflammation runt leder och så.
Och då tänker jag också att det finns det borde i alla fall finnas ett bättre liksom omhändertagande av den.
Just för stora sjukdomsgrupper så gör det ju det. Mm. Alltså reumatiker eller fibromyalgi är så pass etablerat nu, men det finns ju andra tillstånd som är och även alltså finns behandlingsrutiner i hela landet som liknande för de stora grupperna. Men sen så finns det ju andra, borrelia som kan ge, som jag kallar det ibland the great pretender, det kan ha vilka symptom som helst. Och där är ju finns det inte lika några nationella standards, vilket gör att de här patienterna kan gå obehandlade.
Jag måste bara läsa delar ur ett mejl också som vi har fått ifrån Kajsa, som var med om en snowboardolycka i skidbacken när hon var 13 år gammal, och då fick hon diskbråck, Mikael.
Ja.
Och hon har alltså haft ont sedan dess. Hon är 20 år, hon är aldrig smärtfri. Hon skriver själv att min mormor orkar göra mer grejer än mig, det känns så fel. Hon har smärtor som strålar ner för högra benet konstant. Hon har opererats och hon tycker bara att hon får mer ont på fler ställen i kroppen. Det här med diskbråck, hur vanligt är det?
Ja, det är ett väldigt vanligt tillstånd, och det typiska är ju att man har det i ländryggen. Diskbrocken är ju alltså den här stötupptagningsskivorna emellan kotorna som spricker, de säckar ihop kan man säga, det läcker ut, och då trycker det rent mekaniskt på nerverna från ryggmärgen som går ut, och då får man effekter av det, och sen så blir det i sin tur inflammerat, så då får man en svullnad som ibland varierar med mens till och med, som den här patienten.
Ja, men för hon skriver, Kajsa skriver det här så här, att det strålar mer innan jag ska få mens.
Ja, och då kan man då ha med svullnad att göra, så att det är rent mekaniskt, så kroppen har binder mer vätska, så att det trycker på nerv mer i samband med detta.
Så det är nervsmärta hon får.
Det är nervsmärta.
Inte det den värsta smärtan? Det är hemskt.
Verkligen hemskt. Alltså. Sen är det ganska vanligt med diskbråck i halsryggen. Och det pratas man inte så mycket om. Och det är samma problematik förstås. Det går ju att behandla. Vi får komma till det där i nästa avsnitt. Det går att behandla för ganska många. I det här fallet så har man gjort ont värre, opererat på Spine Center. Men allt som beskrivs här är ju typisk effekt på ryggmärgsnivå. Och det får ju verkligen då kirurger, i det här fallet ortopeder då, ta tag i. Tyvärr.
För du tror att hon skulle kunna få hjälp i alla fall.
Ja, så här kan man ju inte ha det.
Nej.
Men tyvärr är det så här. Och nu kommer jag ju då göra mig skyldig till lite kritik av kollegor. Ibland så finns det, är man mer sugen på att operera än att följa upp. Och det är inte så bra.
Så hon behöver en uppföljning ordentlig på det här?
Verkligen, och det är ju de som har gjort det här som vet vad de har gjort som man ska kontakta i första hand. Och de har, Spine Center har smärtteam.
Såg du den här dokumentären i början av året? Det var ju en skådespelerska och sångerska som det handlade om. Och det handlade lite grann om hur smärtvården i Sverige funkar.
Ja.
Och då var det en läkare där som sa det att sjukvården är bra på att behandla akut smärta och har bra resultat när det gäller det. Men kronisk eller långvarig smärta, där är kunskaperna generellt mycket dåliga. Och det är alldeles för många människor som inte får den hjälp som de borde ha.
Ja, dels är ju kronisk smärta mer komplicerad. Den akuta är ju lättare att förstå. Det är en signal, någonting går sönder. Du har en vävnad som går sönder och sen så kan man behandla den. Men sen så kommer man då till den kroniska och där är vi. Eftersom det är så komplicerat och behandlingseffekterna ligger ibland så långt bort i tiden. Det tar så mycket. Mm. Finns det ganska få specialister som kan det här bra?
Men ärligt talat, Mikael, alltså jag förstår ju allt det där, men samtidigt, jag tänker på att leva med kronisk smärta, det måste ju vara så outhärdligt.
Ja, precis.
Alltså jag tänker bara, jag har ju haft migrän några gånger i mitt liv. Att leva med migrän varje dag till exempel. Är ju
fullständigt invalidiserande.
Ja, exakt. Verkligen. Du kan ju inte leva det liv du har tänkt att du ska leva. Då måste man ju nästan så här anpassa hela livet efter den smärtan. Och det är ju bara ett exempel på smärta. Jag menar, om du har så ont i magen så att du liksom, så att det, du vet, eller... Jag får ju panik bara jag tänker på
ja,
det.
Ja, precis. Men det är ju därför vi pratar om det. Det är därför vi försöker ju upplysa folk om dels fysiologin till delvis, hur komplicerat det är, men att det finns hjälp att få. Och det har jag ju sagt många gånger, alltså att det finns ju många platser. Hjälpen är ojämn kvalitet och ojämnt fördelad och livet är orättvist. Men då, det finns.
Det går att göra bättre, lite bättre.
Det går att göra mycket bättre, men det finns ju på de flesta sjukhus så har de smärtteam och smärtenheter. Mm. Men dock är det ju väntetiden apropå akut smärta. Så där får man ju hjälp på en gång, därför det är av självklara skäl.
Mm.
Men den här kroniska, då kan det vara årslånga köer, för det finns inte resurser och det tar tid att analysera den. Mm. Men det måste man göra. Men den här psykiska pålagringen också, den gör ju att vänta på någonting. Jag har ont och får vänta. Det gör saken värre.
Hur mycket påverkar den stress, den psykiska pålagringen av kronisk smärta?
Ja, vad ska man mäta här i? Liksom?
Svårt.
Svårt att göra, men vi vet att det gör det. Okunskap, rädsla, att inte bli tagen på allvar. Vi vet att det spelar mycket, mycket stor roll.
Där det finns ökar det. Smärtan. Ja, alltså man kan mäta det.
Det
ökar
kan man
smärta.
Mäta. Och det kan man göra på, och det finns gjort vetenskapligt på alla möjliga nivåer. Så är det. Och då får man ju hantera det här på bästa sätt. Och att inte försöka att komma till rätta med till exempel en sådan sak som att veta att ja, du kan bli lite bättre. Nej, det är ingen fara för ditt liv. Och så, den här typen av, så att man kan liksom komma till ro lite grann. Mm. Men återigen, det här det är så svårt när en enskild yrkesprofession ska ta tag i det. I kronisk smärta så behöver man ha ett multiprofessionellt omhändertagande.
Men du, en sak som du nästan alltid pratar om, som jag kan förstå det du säger och kan samtidigt bli så otroligt provocerad av det. Det är när du pratar om att man ska försöka så här acceptera sin smärta.
Ja.
Då kan en del av mig tänker så här, det är lätt för dig att säga det som sitter där och är helt smärtfri.
Alltså, hur vet du det?
Nej, men det vet jag ju inte. Är du det?
Jag är ju opererad för min smärta. Jag hade ju som så många andra artrosproblematik med
just knä.
Så jag har haft ont liksom i 10 år och lägga med benet utanför sängen och det hoppar ur led och sånt där. Mm. Och i mitt fall kunde man göra någonting vid det.
Och det är ju faktiskt ganska stor skillnad. Ja. Och veta att det här kan man göra någonting åt. Vilket
visst
du också visste
det.
För att du är läkare.
Ja. Nej, men vi kommer så att jag ju återkomma till de här behandlingsmetoderna av olika stora grupper.
Men förstår jag menar lite grann att jag kan bli så provocerad av det, för det är lätt att säga när man inte själv hela tiden har ont.
Men det är sant.
Men förklara det resonemanget.
Ja, alltså att förstå de här sakerna, att man inte är hotad till livet, att det är tillstånd, att man ska slåss och kämpa för saker som man kan påverka och acceptera saker man inte kan påverka. Det är en grundtes som jag tror är väldigt, väldigt bra. Och livet är orättvist. Alla har inte lika ont, en del har mer än andra. Men att ständigt ska göra det till ett stort problem. Man får fundera på vad man kan göra istället för vad man inte kan göra.
Finns det någon forskning när det gäller just kronisk smärta? Eller liksom något övergripande? Eller måste man forska på varje enskild smärta för sig, så att säga? Förstår du vad jag menar?
Ja, både och. Det är ju så komplicerade strukturer och nerverna. Det är ju så komplicerat och allting. Men det forskas enormt mycket på olika, med olika smärthämmande substanser. Allting från NSAID-preparat som hämmar inflammation till hur man kan styra.
NSAID, alltså tabletter? Eller
ja, precis. Voltaren, Brufen, Ipren, modeller. Och man är ju mer och mer övertygad om att man måste behandla på olika nivåer. Så att man kan, dels ska man behandla den slitna leden som man har i en stor tå. Dels ska man behandla den inflammation som ger den. Dels kan man behandla hur den upplevs. Dels kan man behandla förståndsmässigt. Det är inget farligt med tån. Och så vidare, så att man tar helhetsgrepp. Det, så här. Men det pågår en enormt stor forskning att hitta liksom de bästa läkemedlen. Nu har vi ju en speciell indelning. Det finns 4-5 stora olika grupper som vi kommer återkomma till.
Exakt så är det. För nästa del, den kommer att handla precis om vad man konkret kan göra för att mildra eller ta bort sin smärta.
Ja, precis. Och det får ni inte missa, tycker jag. För att nu har vi ju gått igenom de olika komplicerade systemen, hur det kan fungera, hur det kan inte fungera, var de stora sjukdomarna ligger. Och nu så tänkte jag vi skulle liksom avslutningsvis, hur verkar medicinerna? På vilken nivå? Vad är det för fördelar med morfin? Vilka nackdelar? Hur var det där med cannabis? Mikael är ju hatad för allt sitt cannabismotstånd. Finns det? Kan det hjälpa? Allt det här, det kan jag lova att vi ska svara på.
Men inte i denna Läkarpodden. Nej. Utan i nästa del av Läkarpoddens smärtskola. Hörrni, precis som vanligt så uppskattar vi enormt mycket när ni hör av er. Det kan ni göra på läkarpodden@tv4.se, eller så kan ni gå in på vårt Instagram, Läkarpoddens Insta. Och så hoppas vi ju såklart, precis som vanligt, att ni tar hand om varandra och om er själva.
Kram så mycket.
Puss, puss. Hej då. Nej, men puss kan jag inte säga. Förlåt. Puss.
1-800-Flowers.com is more than your birthday, anniversary, or just because gift-giving destination. We put our hearts into everything we do to help you celebrate all life's special occasions with friends and family. From our farmers and bakers, florists and makers, everything from 1-800-Flowers is made with love every step of the way, because we know that nothing is more important than delivering a smile. To learn more, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.